Ola med Peter tillbaka i Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet, Skåne, tillsammans med frukt- och bärexperten Kimmo Rumpunen. Nu har han en kniv. Nu ska du skära, nu klyver du ett äpple.
Nu klyver jag ett äpple här.
Ett rött äpple.
Ja, det känns liksom väldigt moget. Helt perfekt. Ser du vad solen lyser igenom?
Ja, tjusigt.
Vad kan detta vara? Wow.
Ser ut som en tomat invändigt nästan.
Ja, alltså det är fast mycket, mycket, mycket mer intensivt julröd i färgen.
Julrött i färgen med lite insprängt vitt fruktkött. Men det är verkligen ett rött fruktkött.
Ja, och saften är röd också.
Tack.
Det ser nästan ut som bloddroppar här på fingret.
Det verkar som att vi håller på att få nyttigare frukt och grönt. Vi tittar idag på nya färgstarka frukter och grönsaker som växtförädlare gjort både snyggare och nyttigare. Ibland annat Nya Zeeland och England. Och såna här bland annat äpplen och tomater kan vi idag hitta i både plantskolan och frukt- och gröntdisken. Och Maj-Lis Pettersson hör vi som vanligt när hon svarar på lyssnarnas odlingsfrågor. Gustav Klarin heter jag som håller i programmet. Kimmo Rumpunen håller i en kniv.
Ganska aromatiskt.
Mm. Snyggt då.
På väg att mogna fram. Mm.
Vad är det här ett exempel på? Alltså ett äpple med ett rött fruktkött. Vad är det för äpple?
Mm. Detta är faktiskt en sort som har börjat marknadsföras nu. Som man har hittat i England. Mm. En avkomma till Discovery. Som har fått väldigt, väldigt mycket rött med sig i fruktköttet. Mm. Den här röda färgen, det är ju så att det finns många vildarter av äpple som är rödköttiga. En del av de arterna har man använt för att få fram skovresistenta äppelsorter. Sedan också under ganska många år jobbat med att få in i äpplet så att äpplet ska innehålla mer antocyaner och på det sättet bli nyttigare.
Jaha, så det, för att jag menar, normalt sett är ju ett äpples fruktkött, ja, vitt brukar vi säga då. Men detta är ju då rött och det är ju snyggt.
Ja, det är jättevackert. Men så här extremt mycket röd färg i ett äpple, det, som dessutom är ätligt, alltså som inte är för surt eller smakar för bittert eller så. Det finns inte i så många sorter.
Nej. Men den kraftiga färgen är inte bara kraftiga röda färgen är inte bara snygg, utan också
nyttig på det sättet att den består ju av antocyaner. Och antocyaner, det här blå, röda, violetta färgämnet är någonting som påverkar till exempel hjärtakärl, blodkärlens funktion. Och det är ju någonting som vi behöver ha i oss mer av.
Och för att få veta mer om antocyaner, de här nyttiga färgämnena, så går det bra att lyssna på Odla med P1 från i somras, 24 juli, i appen Sveriges Radio Play.
Och vi har ju väldigt svårt att ändra våra vanor. Och då är det ju bra, tänker jag, att man tar fram sorter som innehåller mer av de ämnen som vi annars inte skulle få i oss regelbundet eller i tillräcklig mängd av.
Okej, för jag menar, vi har ju en vana av att ta ett äpple. Det är ju, många av oss äter ju äpplen till vardags då. Mm. Och då har man chansen att få in nyttigheter som mest kanske finns i blåbär och svarta vinbär vanligtvis. Då får man in det äpplet som man ändå äter.
Just det.
Vad heter sorten?
Ja, rosett.
Rosett. Denna sorten. Ja. Denna sorten då, rosett, som är knallröd inuti, som finns på svensk marknad nu. Mm. Ett exempel på att frukten vi odlar och frukten vi äter blir nyttigare?
Ja, man kan säga på det sättet att i den utsträckning att den får nya egenskaper som den inte har haft innan, så blir den nyttigare.
Färgen är en god indikation på att det här är bra grejer.
Ja, det är det. Just därför att den är kopplad till flera av de ämnen som vi behöver få i oss. Mm. Det är så att man har jobbat under lång tid, växtförädlare, särskilt Nya Zeeland, har jobbat under lång tid med att försöka få fram äpplen av god kvalitet med ett högt innehåll av just antocyaner.
Rödköttiga då?
Rödköttiga, ja. Och man har utgått ifrån vildarter där också och gjort återkostningar och så. Och dessutom vackra röda kärnor, ser du?
Ja, det var tjusigt. Alltså rosetts kärnor är i tidigare stadium rosa.
Ja, precis. Så är det.
Men detta det finns på svensk marknad, man kan köpa det äpplet då. Också som att plantera i sin trädgård.
Ja, kan man göra. Och det är ju jätteläckert att använda sådana rödfärgat äpple i olika maträtter. Alltså det lyser ju upp en sallad hur lätt som helst.
Mer Kimmo Rumpunen med nyttigare färgrika tomater blir det om en liten stund. Men nu först är dags för lyssnarnas odlingsfrågor som besvaras av Maj-Lis Pettersson.
Ja, Maj-Lis, vi fick flytta oss till skuggan för det var lite väl stark sol för oss här där vi står. Och vi ska faktiskt inomhus frågemässigt, för Magnus har skrivit till oss. Han har fått ohyra, tror han, på en växt där hemma. Det ser ut som någon typ av palm. Det är vita klumpar på bladen.
Mängder utav små upphöjda bildningar, vita till brunaktiga. Och det här är ju en art utav skällös. Och ett fruktansvärt starkt angrepp. När man råkar ut för sånt här, då är det bara att kasta plantorna. Så i dagsläget har vi ju ingen hjälp att få när det gäller skällös. Så att om man ser bara någon enstaka liten vid något tillfälle, kanske man kan försöka i alla fall med såpsprit, alltså såpa och lite teröd och behandla flera gånger, då kanske man kan bli av med det. Men det här är alldeles för starkt angrepp. Alltså. De har etablerat hela, eller tagit hand om hela bladet. Alltså. Mm. Jag har en känsla av att alla blad ser ut så här, för att annars skulle inte det här bladet vara så starkt angripet. Nej, kasta plantan.
Börja om med en ny.
Ja.
Gunilla Rydberg på Körn, västkusten alltså, har vilda blåbär på tomten. De har också vita såna här utbuktningar på stammen och bären skrumpnar och så här. Hon har tagit bort förra året de plantor som hon såg, men det är ännu fler i år. Det är samma gäng.
Det är inte samma art.
Nej?
Men
okay.
Det är en sköldlus det också. Det finns många olika sköldlusarter i Sverige. Det här var lite tråkigt tycker jag. För att det här påverkar ju naturligtvis buskarna. Och gör att de inte orkar med i fortsättningen. Det kommer att dö mycket. Man ser redan på bilden här att många skott är döda. Och det tär på plantorna. Nu vet jag ju inte hur stort bestånd det är som är smittat. Men jag skulle nog skära ner det här ända till backen. Och helst bränna upp de här delarna som han har tagit bort. Och sedan följa upp och se om det fortsätter till nästa år igen. För jag har en känsla av att de här kommer att skjuta skott i alla fall. Va? Även om man skär i fel tid. Mm. För att det här är ju inte en tid som gynnar skottbildning precis. Men när man får sånt här problem så får man ta tag i det när man ser det. Va? Mm.
Och, alltså alla, även de som man inte tycker sig angripna ut?
Nej, jag tycker nog att hon kan låta bli de som ser fräscha ut. Okay. Mm. Utan kolla hur stort det här området är och ta till lite till. Man kan ju tänka sig att djuren är på väg, men att det ännu så länge inte har visat några skador på plantorna. Va? Det tycker jag hon kan göra. För det är klart att det är trevligt att ha lite blåbär på tomten. Det har ju vi själva och vi njuter jättemycket av det. Så att jag blir lite ledsen när jag ser det här.
Mm. Mm. Ska vi över till persilja. Brittas persilja växer nämligen dåligt och är alldeles för ljus. Hon undrar vad det är som fattas i jorden.
Näring.
Mm.
Eller gödsel som vi brukar säga, trädgårdsmänniskor. Det gäller att först och främst göra ordning bädden för de här när man antingen man sår eller du planterar ut persiljeplanter. Jag planterar alltid, jag slutar och så direkt. Jag går där och väntar och väntar och väntar när man sår. Det händer ingenting och det tar så lång tid. Så att jag drar upp planter, kanske inte så allt så tidigt på säsongen. Och sen planterar jag ut små tussar. Och har persilja nästan efter en eller två veckor. Alltså det växer växer ju så fort när de väl kommer ut. Och då har jag bäddat med växtnäring. Så att du ser ju till att ha grundgödslat. Och skulle det ändå vara för dåligt att du inte har kunnat bedöma hur mycket näring behöver den här jorden nu då. Ja, då får man ju ge lite näring i efterskott också. Man avläser ju alltid på plantorna hur gröna de är. Och det här är ju ett tecken som hon har sett. Att de är för ljusa. Alltså gödslar man. Och nu får hon ju använda flytande gödsel i så fall. För annars tar det ju jättelång tid om hon ska lägga på vad heter det, fast gödsel. Det tar alldeles för lång tid. Vi är ju snart höst och vinter här va. Nu gäller det att få lite från de där persiljeplantorna. Så att vattna med flytande näring. Så att du får lite grönska och lite persilja att skörda.
Och det är väl samma som gäller då Mikael Östbergs perukbuske som har gula blad. Den är planterad i slutet på juni i Karlstad.
Nej, det är det inte. Men Brittas, där är det ju främst kvävet som gör den där blekheten. Men när vi tittar på de här perukbuskeplanterna, alltså de har ju slagit om helt. När han köpte den plantan så var den grön. Och nu har jag fått en bild som lyser som solen alltså. Det finns nästan ingen grönska alls i plantorna. Det är lite grönt mellan eller där nerverna är. Det är det enda. Annars är plantorna diffust bleka, limefärgade nästan. Nej, de här plantor, eller den här plantan, det är väl antagligen bara en då. Den har hamnat i fel jord alltså. Det här är ett tecken på att nu har det blockerats i den här jorden. Växten får inte upp mangan och järn. Det är de två ämnena. Så att här har pH-värdet blivit alldeles för högt.
Ja, den behöver mer surjord.
Den behöver surjord. Okay. Och det här är nog inte så himla enkelt att ta tag i när hela växten ser ut så här. Risken är ju att det kommer att bli ganska mycket dött till nästa år. Den har ju inte mycket chans att liksom bygga upp sig och samla på sig näring i rotsystemet. Utan här är det liksom ja, nära döden. Men försök i alla fall. Och då är det ju rhododendron, gödsel och rhododendron jord det handlar om. För det är ju en sur jord. Försök att byta ut så mycket som möjligt utan att för den saken skulle förstöra rotsystemet.
Mm. Och det är nu?
Ja, så fort som möjligt alltså. Mm. Mm. För att se till att den här faktiskt tar upp de här ämnena som den saknar. Jag tror inte att det fattas mangan och järn i jorden. Utan jag tror att det är en blockering bara. Så får han ner pH-värdet så kommer de att kunna ta upp de här ämnena som finns redan i jorden.
Mm. Håller vi tummarna för att det går bättre nästa år då. Sen är det det här med svamp i gräsmattor och rabatter. Det har vi också talat om tidigare i år. Margareta Sjöstedt, hon har ljusbruna skivlingar i gräsmattan. Ska vi ta dem först, vad det är för någonting?
Ja, det är svårt att säga vilken art det är. Utan jag tror att vi istället pratar rent generellt om svampar i gräsmattor eller i rabatter. Den här svampen som Margareta har, den växer ju in också i rabatterna där va? Ja, det här är ju bara toppen på ett isberg. De här fruktkropparna. Det är ju ett enormt system utav rottråd, svampens rottråd där i jorden. Så att det kan man ju tänka sig, kanske en meter ner, hur brett som helst så finns de här svamparna. Dyker upp kanske vissa år och inte alla år, det kan variera.
Gör det något för rabatten och mattan då?
Ja, det torkar ut. För att det här mycelet gör att det blir väldigt, väldigt torrt. Så att därför är det risk då att både växt, alltså perenner och sånt kan dö. Även det kan bli fläckar i gräsmattan. Vi vet det där med häxringar, hur det kan bli döda partier. Och det är oftast torka som har med det att göra. Men alltså i grunden så skulle jag vilja säga att en gräsmatta som inte inte sköts med växtnäring, åtminstone en rejäl giva på våren när gräset börjar att vakna. Så att man sköter om den, se till att den trivs alltså med vatten, med näring. Då brukar inte bli så stora problem med de här svamparna. Utan det är marker som man lite grann glömmer bort. Va? Man låter marken vara och hoppas på att det ska bli bra gräs i alla fall. Men gräset behöver näring och det motverkar svamparna. De är inte alls intresserade av någon näring. De vill istället att det ska vara magert, att det ska vara torrt på platsen. Va? Mm. Så att man förebyggande så bör man tänka så. Och i det här fallet, man kan ju försöka med ett spett att göra en massa hål. Se till att man dränker den här marken. För att regnet går nästan inte att tas upp av det här. Va? Det bara rinner av. Så därför bör man göra hål. Se till att vattna ner ordentligt. Det kan innebära att de tycker inte det här är så roligt. Och sen i fortsättningen sköta om gräsmattan ordentligt så att man på det sättet motverkar svamparna.
Kristina Stadler i Halmstad, hon har jättestora vita svampar. De är ju stora som handflator de här på bilderna. Hon har skickat en ännu större än så till och med. Är det samma här? De här kommer i hennes rabatt.
Mm, det är det. Och i det här fallet så är det jättetratt skivling. Det är ju en sån tydlig fin bild. Va? Så här kan man ju bestämma vad det är för någonting. Och det är klart att inte, jag tror att det är, det funkar.
Ja, jag tycker det ser ut som funkar.
Ja, det ser ut som funkar. Det kan man mycket väl tänka sig att en del planter kommer att vissna på grund av torkan även i det här fallet. Va? Och för att det inte ska se allt för tråkigt och trist ut till en början med när man dyker på det här, så plocka bort de här svamparna. För att naturligtvis så finns det ju massor av sporer på de här. Och det bidrar ju till att det blir ännu mer smitta i omgivningen. Va? Så bort med alla fruktkroppar så fort du ser dem. Bara det gör ju att man blir ganska lycklig och hoppas på en bra framtid. Va? Men sen, som jag sa, tänk på att förebygga det här så att det trivs.
Och i rabatter är samma näring och...
Ja,
vatten.
Åtminstone en vända varje vår. Vi ger våra perennrabatter gödsel på våren tidigt så att de kommer igång plantorna. Men det ska inte överdrivas utan det får räcka med en gödselgiva hos oss. Och det tycker vi det har fungerat jättebra. Men vi bor ju mitt uppe i skogen men vi har inte mycket svamp i trädgården.
Nej.
Utan svamparna är utanför. Gott om trattkantareller, inte trattkantareller, vanliga kantareller just nu. Men jag äter ju inte svamp men min man älskar det. Nej, jag förstår inte varför man ska äta sånt som inte innehåller något vettigt. Nej, det finns så mycket gott man kan äta som är mycket, mycket nyttigare än vad svamp är.
Håller med dig. Ja, tack för idag, Maj-Lis.
Ja, varsågod.
Tack där säger vi till Maj-Lis Pettersson och Åsa Wistedt. Åsa som också är odlare på ETS producent. Skicka gärna era odlingsfrågor till odla@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier. Nu är vi tillbaka här på Sveriges lantbruksuniversitet Skåne där Kimmo Rumponen förevisar nya sorter, mer färgglatt och nyttigare frukt och grönt.
Ja, äpple är ju en sak, samma utveckling där att växtförädlare har jobbat med att ta fram mer antocyanrika frukter finns i flera andra fruktbara grönsaker.
Mm, de är en liten matlåda hemifrån. Mm.
Ja, precis. En liten glaslåda här med lite tomater.
Vanliga röda, ja, som har vanlig tomatfärg kan man säga.
Ja, och sen finns då de här andra varianterna.
Mm.
Som är ju som...
Svartvinbärsfärgade.
Ja, de är väl svartare än svartvinbär nästan känns det som.
Ja.
Bifftomater med ett väldigt, väldigt, väldigt mörkt svart skal som då innehåller antocyaner i skalet.
Mm.
Men sen finns det då andra tomater som nu är på väg ut på marknaden som har ett svart fruktkött också. Alltså där antocyanerna inte bara finns i skalet utan i hela tomaten.
Och svart, då är det mer lila blått.
Ja, lila blått. Alltså. Mm. Det är alltså... ungefär samma total mängd antocyaner som det finns i amerikanska blåbär.
Mm.
Så att en rejäl förändring av innehållet av just den här ämnesgruppen i tomater som annars innehåller mycket karotenoider, lykopen, som ger den röda färgen hos tomaterna. Så detta är ett av många exempel på hur man kan förbättra näringsvärdet, innehållet av nyttigheter i frukter och bär. Och vi kan fortsätta konsumera tomater eller andra grönsaker precis som vi har gjort tidigare och ändå få i oss mer av ämnena.
Vad är det för sorter?
Ja, det här är faktiskt ingen sort, utan jag tog frö från en tomat som jag köpte i butik.
Jaha. Ja. Jag har ju faktiskt, det finns ju väl spritt på marknaden tomater med alla möjliga färger och meleringar och sådär. Så det har ju blivit ganska vanligt.
Ja, det är en stor förändring. Alltså, under de senaste typ 10-15 åren så har ju den utvecklingen skett. Att man har, tomatodlarna har diversifierat sig. Inte minst så har ju smaken kommit i fokus på ett annat sätt.
Men är det här ett tecken då på den här svartare än svart vinbärstomaten då? Är det ett tecken på att våra tomater håller på att bli nyttigare?
Ja, det skulle jag säga. De får ju ytterligare en funktion som de inte haft innan. Förutom att de då smakar tomat och innehåller karotenoider så får vi nu också i oss antocyaner.
Mm. Jag förstår på dig här att det finns en väldigt en klar poäng med att det är tomater som har ett skal som är mörkt och nyttigare än vanligt tomatskal. Du har äpplen här med ett rött fruktkött och det är sånt som vi äter till vardags och därför så får det här mycket större chans att få ett genomslag än om man kommer med en helt ny frukt eller helt ny grönsak som man inte känner till. Det här är ju vardags frukt och grönt för oss och då kan det också bli så att vi faktiskt äter det.
Ja, alltså det gör stor skillnad. Det är också lättare för odlare till exempel att bara fortsätta odla tomater till exempel eller äpple vad det nu är. Genom att bara byta ut sort istället för att lära sig ett helt nytt växtslag. Och som inte kräver några ytterligare andra investeringar utan det fungerar.
Mm. Vad spännande. Vilken häftig utveckling.
Jag tycker det är jätteroligt. Och detta är ju någonting som fortgår hela tiden. Och det visar resultatet av nu. Det är ju en utveckling som började för många, många år sedan. Man har tagit fram blå färgade eller svarta tomater. Både med hjälp av traditionell växtförädlingsteknik. Där man har använt den mångfald som finns hos vildarter. Från Chile bland annat. Och genom traditionella kostningar då fått fram ett ökat innehåll av antocyaner. Men man har också gjort samma sak eller liknande förändring med hjälp av moderna växtförädlingsmetoder.
Genmodifieringstekniker då?
Ja, de klassas ju på lite olika sätt. Mm. Men det finns alltså, gensaxen till exempel har använts för att just ta fram sådana tomater. Mm.
En sort har godkänts i USA. Den är framtagen i England, om jag inte missminner mig. Framtagen med modern genteknik och den är då inte bara svart lila i skalet utan fruktköttet är också lila och det är lite speciellt va?
Ja, därför att då får man ju i sig mycket mer. Alltså det är en större andel fruktkött än skal på en tomat. Mm.
Jag läste i en branschsajt att det skrevs om att det finns ett stort intresse bland konsumenter att äta citrusfrukter som har mer olika färger, det kan vara juice kanske och även citrusfrukter som inte bara är apelsingula inuti och så att säga. Så det finns det är inte bara de här äpplena och tomaterna här utan det är även andra frukter som är påverkade av den här, kanske en trend då.
Ja, jag tror att den här mångfaldstrenden, alltså vi vill ha omväxling, vi är intresserade av det som är nytt, vi attraheras av färg, det är ganska tacksamt också att jobba så. Men det finns ju även forskning inom andra områden där man tittar på möjligheten att öka färginnehåll i cerealier av olika slag till exempel för att på det sättet få in...
Spannmål då?
Ja, spannmål, få in... fler nyttigheter i spannmålen som då kan nå väldigt många på ett enkelt sätt.
Tack för idag, Kimmo Rumpunen.
Tack så mycket.